Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, rabbana zidna ilman. Allah ta'ala säger till Iblis, då Iblis har visat sig vara upprorisk och vägrat att lyda Allahs beordring. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. Allah sa, ut med dig därifrån, alltså himlen, vanärad och bortstött. Om någon av dem följer dig så ska jag helt visst fylla Jahannam med er allihopa. Yani, du är utvisad från paradiset, förnedrad. Och alla de som följer dig kommer att vara tillsammans med dig i helvetet. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Baqara i vers 35: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةً فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Och vi sa det, bo du och din hustru i paradiset och ät därifrån i behaglighet. Var ni än vill, men närma er inte detta träd, för då kommer ni att bli från ett valimin, de orättfärdiga. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala händelsen då Adam fick gå in och leva i paradiset med sin fru. Och det här bevisar att Allah alam Adam och hans fru skapades utanför paradiset och fick sen gå in i paradiset. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger här: Anta wa zawjuka. Gå in du och din fru. Och det här bevisar att giftermål är en gammal sunna i islam. Det är profeternas sunna att gifta sig. Som Allah säger i surat Ra'd: Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyatan. Vi har sänt sändebud före dig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och vi har gett dem fruar och barn. Så det är från profeternas sunna att gifta sig. Det är inte från islam att tro att man blir närmare Allah av att inte gifta sig. Vilket paradis fick Adam gå in i? Vissa lärda säger att det var det riktiga paradiset, Jannatul Adn. Andra lärda säger att det var en trädgård här på jorden. Och en trädgård på jorden kan också kallas för Janna. För Janna betyder en trädgård med tät vuxna, vad kan man säga, buskar och träd och sånt som är väldigt grön. Det finns så mycket träd och buskar att det hindrar dig från att se. Därför kallas det för Jannah, från ordet Jann, någonting som täcker och döljer. Så vilket paradis fick Adam bo i? I himlen eller på jorden? I himlen, nej. Det är inshallah den mest korrekta åsikten. För att folk kommer att komma till Adam på domedagen och de kommer att säga till Adam: våran far, be om att paradiset ska öppnas för oss. Och då så säger Adam till folket, han ursäktar sig och säger: var det någon annan än jag som fick er oss utvisade från paradiset? De ber honom att han ska göra dua, att Allah ska öppna paradiset för muslimerna. Och han säger: det var mitt fel att vi blev utvisade från paradiset. Jag passar inte för det här, gå och fråga någon annan. Och Allah ta'ala säger här till Adam och hans fru att de får äta från paradisets frukter som de vill. Hur de vill. De får äta från allting förutom ett enda träd. Ett förbjudet träd. Vad var det här för träd? Allahu alam. Det står inte i någon aya. Det står inte i någon hadith. Vissa av salaf har spekulerat. De har sagt att det var vindruvor och vissa frukter. Men Allahu alam, det finns ingenting konkret. Och här säger de lärda att då Allah inte nämner vad det är för frukt, så betyder det att det faktiskt inte är någonting viktigt. Eller hur? Jenny, kommer du att bli en bättre muslim om du vet att det var banan eller vindruvor eller äpple? Kommer du närmare Allah? Ja? Eller hur? Det viktiga är att du får inte äta från det här trädet. Kallas, den här frukten får du inte äta ifrån. Vad det var för frukt är inte relevant. Det behöver vi inte spekulera i. Och Ibn Uthaymin rahimahullah, han säger också att den här versen bevisar att Allah ibland prövar folk med saker som de tycker om. För om Adam inte tyckte om den här frukten, då skulle han inte förbjuda honom från att gå nära den. Eller hur? Så att Allah prövar människorna ibland med saker som de tycker om. Och sen säger Allah att ät inte från trädet. Om ni gör det kommer ni att bli från al-zalimin. De som gör orätt och förtrycker sig själva. Och det här är ett bevis på att synd är vulm. Synd är förtryck. Människan förtrycker sig själv med synd. Det finns tre sorters synder. Eller man kan synda på tre olika sätt. Mot Allah. Mot sig själv. Och mot sina medmänniskor. Eller hur? Eller mot skapelsen kan man säga. Mot djur och så vidare. Mot sig själv, mot Allah och mot skapelsen. Personen som syndar, wallahi, han gör vulm mot sig själv. Han skadar bara sig själv, eller hur? Den som dricker, den som gör zina, röker hash och så vidare. Han skadar bara sig själv i slutändan. Han gör vulm mot sig själv. Så Allah nämner här att vulm eller synd är en form av vulm. Och de som faller in i vulm, i orätt, kommer att vara rädda på domedagen. Beroende på hur mycket synder de har gjort. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah säger, de som tror och inte smutsar ner sin iman med dhulm, med förtryck, de kommer att vara säkra och vägledda. Yani, dhulm i den här versen är först och främst kyrk. De som har iman och inte gör kyrk, de kommer vara säkra och vägledda. Säkra i dunja, säkra på domedagen och vägledda i det här livet och i nästa liv till paradiset. Men de lärde sig att versen omfattar också alla former av synder. Att den som syndar kanske inte kommer vara säker och han förlorar vägledning, eller hur? För ju mer man lyder Allah, ju mer vägledd är man. Så vad hände? Adam och hans fru var i paradiset. De levde där. Sen kom shaitan, la'nat Allah alayh, och han viskade då till Adam, fawaswasa lahum ash-shaytan liyubdiya lahum ma wuriya anhum min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma lamin an-nasihin. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Men Satan viskade till dem för att kunna avslöja för dem vad som tidigare varit dolt av deras nakenhet. Och Satan, han sa, eran herre har endast förbjudit er från detta träd för att ni inte ska bli två änglar eller höra till dem som lever för evigt. Och han svor inför dem, jag hör sannoliken till dem som vill er väl. Och så förledde han dem genom sitt bedrägeri. Och när de sedan smakat av trädets frukt så blev deras nakenhet uppenbar för dem och de började fästa ihop blad från Jannah för att täcka sig med. Och då så kallade Allah på dem och sa, har jag inte förbjudit er detta träd? Och sagt att shaitan är en klar och tydlig fiende. Första frågan som vissa ställde. Om Satan blev utvisad från himlen, Adam fick gå in i paradiset. Hur kunde Satan viska till Adam i paradiset? Ja. Hur kunde Satan viska till Adam i paradiset om han var utvisad? Och de lärde sig samma sak här. Det här är inte någonting som Allah har nämnt. Så det är inte heller någonting man ska spekulera i. Men Allah har sagt att Satan viskade. Och de lärde sig att det kan vara på olika sätt. Antingen så förbjöds han från att gå in ärad i paradiset. Med änglarna. De får gå in och ut som de vill. Utan han fick typ gå in förnedrad i paradiset. För att göra det som han var, det var skrivet att han skulle göra. Det vill säga viska till Adam. Okej? Okay? Så han fick inte gå in förutom, alltså undantag, han fick gå in förnedrad i paradiset. Eller att han stod vid dörren till paradiset och ropade till Adam. För beviset tyder på att han sa det här med röst. Wa qasamahuma, han svor inför dem. Det var inte bara wiswas utan det var också röst. Så en tolkning är att han stod vid dörren till paradiset och viskade. Och en annan är, som vissa av Salaf, Wahbi ibn Munabbi, han sa att shaitan gick in i en orm. En väldigt speciell orm. Och tog sig på så sätt in i paradiset, när ormen gick in i paradiset. Och sen gick han ut och viskade. Alla andra olika förklaringar. Och här säger de lärda, det här är Satans äldsta trick. Shaitan har många fällor där han försöker vilseleda människan. Men det första han gjorde var, hans äldsta trick är att ändra namn på saker och ting. Ja? Han kom inte till Adam och sa, Adam, ät från livets, ät inte från haramträdet. Då skulle Adam inte äta, eller hur? Om Shaitan kom till Adam och sa, ja Adam, ät från haramträdet. Skulle han äta? Nej, han skulle aldrig äta. Utan vad sa han? Han sa, ska jag visa er ett träd som kommer att ge er evigt liv. Göra er till änglar. Göra er till konungar. Ni kommer få ett kungarike som aldrig tar slut. Och han lockade den här människan med saker som människan tycker om. Eller hur? Vem vill dö? Vem vill komma ut från paradiset? Ingen. Så Shaitan lockade den här människan med saker hon tycker om. Och han kallade det här trädet för Shajara till Khuld. Evighetens träd. Inte haramträdet. Och det här nämndes också av profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, att innan domedagen så kommer det komma folk från denna umma, muslimer, som tillåter saker som Allah har förbjudit genom att ändra namnet på de här sakerna. Han sa att det kommer komma en grupp från denna umma som tillåter alkohol genom att kalla det för någonting annat. Och det här finns idag. Folk som byter namn på alkohol och säger att det är halal. Eller hur? Vissa röker hash och sånt och säger det är halal. Fast egentligen det faller in under khamr. Det är samma sak. Spelar ingen roll vad du kallar det för. Det är haram. Eller hur? Så man ska inte kolla på namnet. Man ska kolla på vad en sak är i grunden. Samma sak i ränta. Riba. Från de värsta av synder i islam. Spelar ingen roll om du kallar det för avgifter. Du kallar det för fawaid, nyttor. Du kallar det för gåva. Spelar ingen roll. Om du lånar pengar och betalar tillbaka mer, då är det ränta. Allas. Om de kräver tillbaka mer, då är det ränta. Punkt slut. Spelar ingen roll vad de kallar det för. Det här är grunden. Om du dricker någonting som berusar, då är det khamr och det är haram. Du röker någonting som berusar, det är khamr och det är haram. Punkt slut. Kalla det vad du vill. Förstår ni? Som nu de har hittat på också vad? De säger islamisk musik. Ja? Inte bara alltså okej, musik, islamisk musik. Finns det islamisk musik? Ja, wallah, det finns inte. Profeten alaihi salam, han förbjöd musikinstrument. Och sa att det kommer komma folk som tillåter det innan domedagen. Spelar ingen roll vad du kallar det för, det är förbjudet. Så vad Shaitan gör är att han ändrar saker, ändrar namn på saker och ting. De saker som är bra, som Allah kallar till, islam, koranen, allting som finns i islam. De här sakerna ger Shaitan ett dåligt namn. Eller hur? Om du är en muslim som håller fast vid den rätta islam, vad kallas du för av Satan och hans parti? Du kallas för radikal, islamist, fundamentalist, salafist. Förstår du? Om du försöker upprätthålla den rena islam. Namn som skrämmer folk, eller hur? De hittar på massa saker. Wahhabi. Sådana namn som skrämmer folk. Eller hur? Terrorist. Ja? Och så vidare. Så de kommer alltid med sådana här namn. För att skrämma iväg folk från det som är rätt. Och han kommer till de saker som är dåliga och ger dem fina namn. Eller hur? Den här Ibahia som det finns här. Den här totala friheten att bara dyrka djävulen och följa hans väg. Det kallas för frihet, yttrandefrihet, demokrati. Och namn som folk tycker låter fint, eller hur? Så man ska inte bara kolla på namnen, man ska kolla på vad saker är i sin grund. En annan viktig fråga. Varför åt Adam från frukten? Ibn al-Qayyim, han säger att det var inte för att avsiktligt synda. Adam åt inte för att avsiktligt synda. Okej? Okay? Utan de nämner att Adam åt på grund av ta'wil. Han trodde att det var okej på något sätt. Det här nämner vissa lärda. Okej? Okay? Att det var okej på något sätt. Eller han glömde bort. Som alla nämner i surat Taha. Att Adam glömde bort. Taib. Och det som verkar vara starkast är att när Iblis kom till Adam så svor han وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Han svor vid Allah att jag är en person som vill er väl. Jag är en god rådgivare. Och här säger de lärda att Adam kunde aldrig föreställa sig att någon kunde svära på Allah och ljuga. Förstår ni? Det här fanns inte i hans huvud. Att någon kunde svära på Allah och ljuga. Så när han svor på Allah, jag vill er väl, då accepterade han det som djävulen sa. Förstår ni? Och på så sätt så lurades han. Det nämns också, enligt vissa bevis, att Iblis först viskade till Eva, till Hawa. Och hon var den första som åt från frukten. Och sen Iblis viskade till Adam och Eva också sa, typ, kolla, jag åt från frukten, ingenting hände. Och sen när de åt, då såg de sin nakenhet. Och det finns en hadith som säger att om det inte vore för Bani Israel, och hadith finns i Bukhari, om det inte vore för judarna, Bani Israel, då skulle kött aldrig bli gammalt. Och om det inte vore för Adam, så skulle ingen kvinna bedra sin man. Och bedra betyder inte här bakom ryggen, Janizina, utan betyder typ uppmuntra till dåliga saker. Och hadith finns i Bukhari. Men i alla fall, shaitan lurade båda två. Och vad gjorde Adam när han ätit från frukten och han såg sin nakenhet? De började täcka sig med blad från paradiset. Och vissa av salaf sa att det här var fikonblad. Eller blandade blad som de täckte sin aura med. Och det sades att innan så, yani, det var täckt deras aura. Och vissa lärde sig också här att det här bevisar att grunden i människan är att hon täcker sig. Grunden i människan är inte nakenhet. Som vissa folk säger att det är naturligt. Och de går på så här ställen där folk omkring nakna. Naturligt i människan är att täcka sig. Därför så fort Adam såg nakenheten, vad gjorde han? Han täckte sig. Utan att Allah hade sagt det. Förstår ni? För det fanns i hans fitra, i hans naturliga tillstånd. Att man ska täcka sig. Man ska inte gå och visa det här för vem som helst. Sen i alla fall, det gjorde Adam det som varje människa måste göra när hon har syndat. Han gjorde tauba. Han ångrade sig inför Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Sedan så tog Adam emot några ord från sin Herre. Och han godtog därmed hans ånger. Allah är den som är tawwab, den som accepterar ånger och den benådande. Allah säger i den här versen i surat al-Baqarah att Adam tog emot några ord. Så han bad med dessa ord och sen blev han förlåten. Vad var de här orden? Det är de som Allah nämner i surat al-A'raf. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. De sa, våran Herre, vi har gjort orätt mot oss själva. Om du inte förlåter oss och visar oss nåd så kommer vi säkerligen att höra till förlorarna. En mycket vacker dua som Adam och Eva gjorde till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah nämner att den här duan, om man ber med den så inshallah kommer ens dua att accepteras. För den innehåller fyra stycken sorter av tawassul. Det är ni sätt att närma sig Allah på. Det första är att man åkallar Allah med hans namn och egenskaper. Eller hur? Som Allah har sagt i Koranen, att till Allah tillhör de vackraste namnen. Ja. Så åkalla honom med dem. Så Adam och Eva åkallade Allah med hans namn. Rabbana. Och det andra var att de sa deras tillstånd. Att de hade förtryckt sig själva. De erkände deras tillstånd. Att de hade förtryckt sig själva. Genom att äta från frukten. Och tre. Att de överlämnade allting till Allah subhanahu wa ta'ala. Om du inte förlåter oss, då finns det ingen som kan förlåta oss. وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. finns ingen som förlåter synder förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen det fjärde var att de nämnde tillståndet som de kommer att hamna i om de inte blir förlåtna. Vi kommer att vara från förlorarna. Eller hur? Vi kommer att vara från förlorarna om vi inte blir förlåtna. Och sen så blev Adam förlåten när han sa denna vackra dua. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Allah säger i surat Taha att Adam bröt mot sin herres befallning. Han syndade. Men sedan så utsåg hans herre honom och tog emot hans ånger och vägledde honom. Mashallah. Och här nämns också att Allah Ta'ala, han är ett tawwab, det som ständigt förlåter. Allah älskar att förlåta. Och det här är viktigt. Att vi muslimer tar efter våran far. Om vi syndar, om vi gör fel mot oss själva, då ska vi göra som Adam. Vi ska direkt be Allah om förlåtelse. Eller hur? Vi ska direkt ångra oss. För det finns ingen av oss som är felfri. Vi har alla synder, vi har alla brister. Men den bästa av dem som har brister är den som vänder sig till Allah i tauba. Och profeten alaihissalam brukade be Allah om förlåtelse mer än 100 gånger om dagen. Så vilka är vi? Och att ångra sig för synder är obligatoriskt. Inte bara rekommenderat, utan man måste ständigt ångra sig för sina synder. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah säger, ni som är troende, vänd er alla till Allah och be om förlåtelse. Då kommer ni att få framgång. Så det är väldigt viktigt. Vissa ungdomar, när man säger åt dem att ångra dig för dina synder, be om förlåtelse, vad är deras ursäkt att inte göra det? De säger, jag har gjort så mycket fel. Har ni hört det? Jag har gjort så mycket fel. Alla kommer inte förlåta mig. Och det här är en annan synd. Att misströsta Allahs rahma. Att tro att Allah inte förlåter en synder är en synd. Allah, han är al-Ghafur, al-Tawwab. Inna Allah yuhibbu al-Tawwabin. Allah älskar de som vänder sig till honom och ber om förlåtelse. Förstår ni? Allah blir glad om du vänder sig till honom och ber om förlåtelse. Inte tvärtom. Så man ska aldrig tänka att nej, jag har gjort för mycket synder, jag är för smutsig. Man ska vända sig till Allah och be om förlåtelse. Hur mycket synder man än har gjort. Förstår ni? Väldigt viktigt. Och här nämner de lärde också att om vi syndar, eller om en människa syndar, så har han två förebilder. Adam eller Satan. Om han gör som Adam och ber om förlåtelse, då får han det som Adam fick. Förlåtelse, vägledning och paradiset. Om han inte ber om förlåtelse, då efterliknar han Satan. Och vad får han då för någonting? Han får Allahs straff, Allahs förbannelse. Och han kommer inte till paradis, utan han hamnar där Satan hamnar. Vissa lärda säger att det finns fem saker som gav Adam lycka. Och fem saker som gav Satan olycka. Okej? Okay? Ett, erkännande av synd. Det är det första. Vissa människor syndar. När man säger åt dem, taqillah haram, de säger nej, det är halal. Eller hur? Det här är första problemet. Om man inte ens erkänner att man syndar, då ligger man farligt till. Andra, ånger. Att man ångrar sig för sina synder. Som Adam gjorde. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa, en nedem huwa tauba. Att ångra sig är tauba. Att känna ånger. Tre, att klandra sig själv. Att vara självkritisk. Jag har gjort fel. Förstår ni? Vissa, de kanske också tänker att nej, jag gör inte fel. Jag är för perfekt för det här. Då är det som Satan. Fyra, att skynda sig i att göra tauba. Och fem, att inte misströsta Allahs barmhärtighet. Att inte ge upp hoppet på att Allah kommer att förlåta. De här fem gav Adam lycka och hans fru. Vilka fem var det som då gav Iblis olycka? Totala motsatsen. Han gick under med fem saker. Han erkände inte sin synd. Han ångrar sig inte. Han klandrar inte sig själv, utan han skyllde till och med på Allah. Inte bara att han skyllde på sig själv. Han gjorde inte det, utan han skyllde på Allah subhanahu wa ta'ala. Fabima aghwaytani. Ja, för att du vilseledde mig, säger han till Allah. Okej? Okay? Han gjorde inte tauba och han misströstade Allahs rahma. Men när Adam och hans fru ätit från äpplet och blivit förlåtna, så blev de utvisade från paradiset. Allah säger: "Qal ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Han sa: "Ner med allihopa och bli fienden till varandra på jorden. Och där ska ni få en boplats och där ska ni njuta under en tid." Allah sa här: "Ner med er allihopa." Yani Adam och Eva och Iblis också till jorden. Och när Allah säger ner, då säger ulema det här bevisar att Jannah är över. Och ni ska bli fiender till varandra. Vem ska bli fiender till varandra? Adam och hans barn ska bli fiender till Iblis och hans följeslagare. Och de lärde sig här att Allah Ta'ala säger till Adam klart och tydligt att Iblis är våran fiende. Och vad är en fiendes egenskap? Tycker han om dig? Vill han ditt bästa? Nej. Han hatar dig, han avskyr dig och han vill det dåliga för dig. Han vill att du ska gå till helvetet. Så människan måste vara på sin vakt hela tiden. Och behandla honom som en fiende, som Allah säger: "Inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa." Satan är en svuren fiende till er, så ta honom till en fiende. Han kallar sitt folk och sitt parti till att brinna i elden. Och problemet med många av oss, vi vet att Satan är vår fiende, men vi behandlar honom som en vän. Eller hur? Han säger synda och vi syndar. Då har vi inte behandlat honom som en fiende. Då har vi följt hans fotspår. Precis det som Allah har förbjudit. Allah säger också i den här versen, och subhanallah, saker man aldrig tänker på, men ulema nämner. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ. På jorden ska ni få en boplats. På jorden ska ni få en boplats. Sheikh Uthaymin, han har det här som bevis på att människan aldrig kommer att bo i rymden. Att kuffars försök att, du vet, Mars och månen och sånt där, rymdstationer, det kommer aldrig funka. De kommer aldrig att nå dit. För på jorden är människans mustaqar. Det här vi kommer att bo. Och Allah säger också: وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Och där ska ni njuta under en tid. Och det här är också en annan sak som man inte har tänkt på. Vad menas med ni ska njuta under en tid? Det menas med att det här jorden är bara tillfällig. Den är inte bestående. Vi ska vara här en kort stund och sen tillbaka till vårt ursprungliga hem. Det är dit vi ska sträva. Eller hur? Det här livet är kort och kommer ta slut. Och sen ska vi till vårt riktiga hem. Vilket är paradiset eller helvetet? Om Allah låter oss gå in i paradiset. Amin. Så, vad är det här livet då? Det är en spångbräda in till nästa liv. Där vi väljer vilken väg vi vill gå. Paradisets väg eller helvetets väg. Det är nu du gör valet. Det här är el-mazra. Det här är åken där du ska plantera. Och i nästa liv ska du skörda. Det här är marknaden där du ska handla och köpa. Investera. Och nästa liv kommer betalningen. Nästa liv, det finns inga mer gärningar. Det finns inget val. Utan det är nu man gör valet. När du dör, då är det kört. Då får du det du valde. Då börjar ditt paradis eller ditt helvete. Så tänk på det. Det här livet är kort och nästa liv är evigt. Och vi människor ska kämpa för att komma tillbaka till det hemmet där Adam först var från första början. Där han blev utvisad ifrån. Eller hur? Vi ska kämpa för att komma tillbaka dit. Och Allah säger i versen också att vi ska vara här ila hin, yani tills den dagen då det blåses i basunen. Tills domedagen faller in. Så länge ska vi vara på jorden. Det var på en fredag som Allah skapade Adam. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Den bästa dagen är fredag." Det var på en fredag Allah skapade Adam, tog in honom i Jannah och också utvisade honom från paradiset. Till slutet på hadithen. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Och vi sa ner därifrån allihop. Alltså Adam och Eva och era barn som kommer att komma. När ni får vägledning från mig. De som då följer min vägledning behöver inte vara rädda. Och inte heller så ska de sörja. Mashallah. De här verserna. Och också versen där Allah Ta'ala säger: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Men om ni nås av min vägledning och ni kommer att nås av den, då ska den som följer min vägledning inte gå vilse och han ska inte bli olycklig. Här nämner Allah till Adam att ni som är på jorden, ja, den som får min vägledning, vad är vägledning? Det är de profeter Allah har skickat och de böcker han har sänt ner. Den som följer min vägledning behöver inte vara rädd och inte heller behöver han sörja. Han behöver inte vara ledsen. Och vad har vi sagt förut? Han behöver inte vara rädd för vad som väntar honom. När Allah säger det här i Koranen: La khawf. Du behöver inte vara rädd för vad som väntar dig på domedagen. Wa la hum yahzanun. Och de behöver inte heller vara ledsna för vad som har varit. De synder och de fel de har gjort, de blir inshallah förlåtna. Förstår ni? Så Allah säger att den som nås av min vägledning kommer inte att gå vilse och han kommer inte att bli olycklig. Allah negerar att dalala, villfarelse och olycka och rädsla från de som följer hans vägledning. Och då förstår man totala motsatsen. Att de som följer Allahs vägledning eller Allahs uppenbarelse, de är vägledda. De kommer vara säkra och de kommer att få lycka i detta liv och i nästa liv. Både med kroppen och sin själ. Och al-Mufassirun nämner här att Ibn Abbas radiyallahu anhuma, han sa: Allah har lovat, garanterat, att den som följer Koranen inte kommer att gå vilse och han kommer inte att vara olycklig i nästa liv. Ger en garanti från Allah. Om du följer Koranen kommer du aldrig att gå vilse i det här livet och du kommer inte att bli olycklig i nästa liv. Och Ibn Uthaymin, han nämner här, den här versen bevisar att man endast ska dyrka Allah med det han har uppenbarat. Och att den som dyrkar Allah med någonting annat än det han har uppenbarat kommer att gå vilse. Och han faller in i bid'a. Wa kullu bid'atin dalala. Wa kullu dalalatin finnar. Och varje villfarelse, eller varje bid'a, innovation är en villfarelse. Och varje innovation är i elden. Allah säger i den här versen att vi ska följa det som har uppenbarats. Om du gör det, mashallah, lycka, säkerhet, allting. Följa, det menar dyrka. Så vi människor ska endast dyrka Allah med det som Allah har skickat ner. Förstår ni? Om någon sheikh kommer och säger någonting i islam som inte har någon grund i islam, är det någonting som vi ska dyrka Allah med? Nej, det är det inte. Spelar ingen roll. Spelar ingen roll om folk har gjort det i 1000 år. Spelar ingen roll om det står i en madhab. En lagskola. Om Allah inte har sagt det, hans profet sallallahu alaihi wasallam inte har sagt det, sahaba inte har gjort det, khalas, då är det inte från islam. Och då behöver vi inte praktisera det. Utan man ska inte praktisera det. Utan det som man närmar sig Allah med är de saker han har uppenbarat. Ibn Taymiyyah sa en fin sak i tafsir på den här versen. Han sa: det som söker vägledning för någonting annat än Koranen kommer att gå vilse. Och den som söker ära för någonting annat än Allah kommer att förnedras. Mm. Den som söker vägledning för någonting annat än Koranen och sunna, islam, han kommer att gå vilse. Och den som söker ära för någonting annat än Allah kommer att bli förnedrad. Eller hur? Som Omar sa, att vi är ett folk, vi var de lägsta av folk och Allah ärade oss med den här religionen. Om vi söker ära med någonting annat än islam så kommer Allah att förnedra oss. Och det är det som har hänt i muslimska länder. när muslimerna höll fast vid islam, wallahi, det var vi som styrde världen, eller hur? I flera hundra år. Vi var de mäktigaste på jorden. När vi började släppa och följa våra shahawat, våra lustar och begär, och när kuffar kom och koloniserade våra länder, och vi började följa kuffar istället för islam, då blev vi förnedrade. Tyvärr. Eller hur? Så om vi vill ha ära måste vi gå tillbaka till Koranen och Sunnan. Gå tillbaka till det som profeten sallallahu alaihi wasallam var på och sahaba på hans tid. Allah säger i nästa vers motsatsen. Men de som förnekar sanningen och vägrar tro på våra tecken, de här ska bli eldens folk. Och där ska de vistas för evigt. Och Allah säger också: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Att de som vänder ryggen åt mig, åt mina budskap, ska få ett eländigt liv. Och vi ska låta honom uppstå blind på domedagen. Så totala motsatsen. Det är den som följer Allahs väg, Koranen och Sunna, kommer att få lycka, vägledning, säkerhet. Den som vänder sig bort från Allahs väg, vad kommer att hända med honom? Han kommer få ett lågt liv. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dank betyder typ mörkt, trångt, depressioner, sorg, oro. Eller hur? Och därför, islam wallahi, det är inshirah al-sadr. Människan får det här, hans bröst expanderas. Han känner lycka inom sig. Han får en riktig, ett riktigt liv. Som Allah säger i Koranen: أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا. Kan man jämföra den som vi gav liv genom islam med den personen som går i mörker, och han kommer aldrig att komma ut från sitt mörker? Allah Ta'ala i den här versen säger att de som inte är muslimer, de är vad? De är döda. Allah ger liv till folk med islam. Ja ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ni som tror, besvara Allah och hans profet då de kallar er till det som ger er liv. En islam ger människan ett riktigt liv. Och det här vet de som har levt i kuffer, de som inte har praktiserat islam, att innan islam de levde i mörker. Alla vet det, eller hur? Och i islam så får man en lycka som inte går att köpa för pengar, som inte går att dricka, eller det går inte på något sätt att få den här lyckan förutom med islam, eller iman, eller haqiqi, att njuta av islam. Alla bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Allah säger att hjärtan finner frid i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Men de som inte har Allah i sitt hjärta, de som inte har någon mening med livet, wallah, vilket mörker de måste leva i, eller hur? Ingen mening med livet, och a'udhu billah, de vet inte vad som händer i nästa liv, de har ingen att förlita sig på, de har ingen att älska som vi älskar Allah. Ja? Vilken wahsha, vilken tomhet de måste känna inom sig. Alhamdulillah alladhi hadana li hada. Vi tackar Allah som vägledde oss till islam. Wallah, om det inte vore för Allah skulle vi inte vara vägledda. Så alhamdulillah. Och i de här verserna och liknande finner vi att människan är uppdelad till två kategorier. Människan är uppdelad till två kategorier. Fariqun fil janna och fariqun fil sa'ir. En grupp, de lyckliga i paradiset. Och en annan grupp, de olyckliga i helvetet. Vare sig man eller kvinna, jinn eller människa. Du följer islam, inshallah, lycklig, och du hamnar i jinn. Du följer något annat än islam, olycklig, och du hamnar i helvetet. Och därför har Allah också lovat i Koranen lycka till de som följer islam. Eller hur? Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فَلَنُحِيَّنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens, gör goda gärningar, och som har tro, ska vi skänka ett gott liv, ett lyckligt liv, och vi ska bestämma deras slutliga belöning efter deras bästa handlingar. Alla nämner här två saker som ger människan lycka, till både män och kvinnor: iman och al-amal salih, tro och goda gärningar. Du får ett lyckligt liv i det här livet, och du belönas för det bästa du har gjort i nästa liv med paradiset. Och sen säger Allah: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. På jorden ska ni leva, på jorden ska ni dö och från jorden ska ni tas ut åter en gång. Det här var kortfattat berättelsen om Adam. Och de lärda säger att Adam ärades med fyra saker. Det har nämnts från sahaba. Allah ärade Adam med fyra saker. Ett, Allah Ta'ala skapade Adam med sina två händer. Och det här är på riktigt, inte som Ahlul Bidah säger att Allah skapade Adam med sin makt. Nej, Allah skapade Adam med sina händer. Två, han blåste in en speciell själ i Adam. Tre, han beordrade änglarna att göra sujud inför Adam. Och fyra, han lärde Adam namnet på allting. Så Adam fick många unika saker. Och profeten Adam alayhi salam nämns 16 gånger i Koranen. Det finns också en berättelse som nämns i surat Al-Ma'idah. Vi ska inshallah avsluta med den. Och det är om Habil och Qabil. Hur Qabil dödade sin bror. Adam och Eva på jorden fick barn. Och det här är en fråga som ofta kommer upp i folks huvuden. Vem gifte sig Adams barn med? Man får inte gifta sig med sin syster, eller hur? Så vem gifte sig Adams barn med? Eller hur? En klurig fråga. Ja. De lärda nämner att varje gång Eva blev gravid, Hawa, så blev hon alltid gravid eller havande med tvillingar. Eller en pojke och en flicka. Okej? Okay? Vi kanske hoppar över ordet tvillingar, för det har inte nämnts utan. Hon blev havande med en pojke och en flicka. Okej? Okay? De här två fick inte gifta sig. Men efter dem kanske det kom en pojke och en flicka. Då fick den pojken gifta sig med den här systern som föddes innan honom. Inte tillsammans med honom. Förstår ni? Och det här är en sak som också är ett bevis på att sharian ändras. Ibland så kan sharian ändras. Tawhid har alltid varit densamma. Att vi dyrkar Allah, Allah är en. Vi sätter ingenting vid Allahs sida. Men ibland kan lagarna ha skilt sig från profet till profet. Och här är ett exempel. I alla andra religioner är det haram att gifta sig med sin syster. Eller alla andra shara'i som alla profeter fick. Jag sa islam, den islam de fick. Fick man inte gifta sig med sin syster. Men här är ett undantag. För det fanns inga andra människor. Och då ska man inte säga att det är incest eller någonting sånt. För Allah subhanahu wa ta'ala kan skapa olika människor i Evas mage, eller hur? Det är inte som idag när folk är någon syster. Utan det kan vara en är helt olika, har olika blod, olika gener. Allah kan göra vad han vill. Okej? Okay? Men vad var det som hände? Habil och Qabil. Qabil, sa de, var den äldsta brodern. Han föddes tillsammans med en syster som inte var så vacker. Han föddes med en syster som var jättevacker. Medan Habil föddes med en syster som inte var lika vacker. Och när Habil vill gifta sig med Qabils syster, som var vacker, som han hade rätt till, då så sa han nej, hon är min. Jag föddes tillsammans med henne. Och de gick, enligt vissa berättelser, till Adam a.s. för att lösa den här tvisten. Och Adam sa, ni ska lägga fram ett offer till Allah subhanahu wa ta'ala och se vems offer som accepteras. Det finns en tidigare i tidigare sharia, att man la fram ett offer till Allah subhanahu wa ta'ala. Och om det här offret accepterades, så kom den eld från himlen och förstörde det här offret. Tog bort det här offret. Det var ett tecken på att det hade accepterats. Annars låg det bara kvar. Okej? Okay? Så vad hände? Allah ta'ala säger då i surat Al-Ma'idah, att berätta för dem berättelsen om Adams två söner. Så som det verkligen gick till. De bar fram varsitt offer till Allah. Och den enes offer accepterades, men inte den andres. Och det sades här att Habil, som hade hand om får och lamm och sånt, offrade sin bästa tacka, eller får. Det bästa han hade, som han älskade mest av allt. Medans Qabil sysslar med jordbruk. Han offrar lite en växter typ. Något som inte har något värde. Okej. Okay. Och då säger Allah att Allah accepterar det från den ena men inte den andra. Och det nämndes också att det här fåret som Allah accepterade från Habil, Allah tog emot det, och det är samma får som sen sändes ner till profeten Ibrahim som han slaktade istället för Ismail. Det är sahih från, de nämnde Ibn Kathir, autentiskt, att det är samma får som Ibrahim a.s. slaktade istället för Ismail. Vad hände? Brodern Qabil blev avundsjuk och han sa, jag ska döda dig. Och brodern sa, innama yataqabbal Allah min al-muttaqin. Allah accepterar endast från de som är gudfruktiga. Han sa, om du lyfter din hand för att döda mig, så kommer jag inte lyfta min hand för att döda dig. Jag fruktar Allah, Rabbul Alamin. Men om du, yani, väljer att döda mig, så vill jag att du ska bära synden av att mörda mig i tillägg till din egen synd. Och elden ska bli din belöning. Sådan är de orättfärdigas lön. Här ville Habil skrämma sin bror. Och en annan fråga, Qabil ville här döda sin bror. Och vissa säger att det var Iblis som också hetsade upp honom. Hade Habil gjort någonting fel egentligen? Gjorde han någonting fel, oislamiskt? Utan det var avund, eller hur? Avund som ledde hans bror till att döda sin bror. Och Habil ville skrämma honom. Han sa, om du vill döda mig, jag kommer inte lyfta handen mot dig. Okej? Okay? Han skrämde honom med elden. Och han sa, om du gör detta, så kommer du bära synden för att ha mördat mig. Och dina egna synder. Den korrekta tafsir. Du kommer bära synden av att ha mördat mig. Och alla dina andra synder. Okej? Okay? Och han skrämde honom med elden. Men han lyssnade inte. Utan han mördade sin bror. Som Allah säger. Men den andra driven av sin natur. Alltså han förskönade den här synden för sig själv. Han tvekade inte inför att mörda sin bror. Och han mördade honom och blev en av förlorarna. Så han mördade sin egen bror. Och det här var det första mordet i historien. Och han kände ånger. Och då skickade Allah en korp, en kråka, som krafsade i jorden och visade honom hur han skulle dölja sin broders kropp. Det sades att hans kropp låg där, död på marken. Och Qabil ångrade sig, han visste inte vad han skulle göra. Då skickade alla två fåglar som bråkade. Och den dödade den andra. Och sen så grävde han ner den andra fågeln. Alla visade honom att det är så här ni människor ska göra. Och då så sa han till sig själv, har jag blivit en sån eländig stackare att jag inte kan göra vad den här kråkan har gjort? Och han greps av ånger. Taib. Det här är berättelsen om Habil och Qabil. Så Qabil mördade sin bror. Och därför så sa också profeten alaihissalam att det finns ingen människa som begår mord förutom att Adams första söner, eller första son här, kommer att få en del av synden på sig. Qabil kommer att få en del av synden på sig. För han var den första som mördade. Och det här är en generell princip i islam. Att den som påbörjar någonting ont och kallar folk till den här dåliga saken får synden för det han gör. Och synden av alla de som följer honom. Och den som kallar till någonting gott får belöningen för det han gör och belöningen för alla de som följer honom. Allah sa också en viktig sak här i den här ayan. Innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin. Allah accepterar endast från vem? De som är gudsfruktiga. Och därför så sa Abu Darda, om jag visste att jag hade en salah som var accepterad hos Allah, då skulle det här vara mer kärt till mig än hela jorden och allt på jorden. För Allah säger att han accepterar bara från al-muttaqin. Genom jag visste att Allah har accepterat en salah från mig, då är jag inshallah från al-muttaqin. Och var kommer al-muttaqin att hamna i nästa liv? I paradiset. Så för att Allah ska acceptera en gärning måste man ha taqwa. Eller hur? Och de lärde nämligen också här att Habil var egentligen starkare än sin bror. Men han lyfte inte handen mot sin bror. Han ville föregå med ett gott exempel. Och vissa av Salaf sa den första i denna umma som tog efter hans exempel var vem? Uthman radiyallahu anhu. Al-Khalifa Rashida. Uthman ibn Affan. När Khawarij kom för att döda honom i hans hem, vad gjorde han? Började han kämpa emot? Han satt och läste Koranen, han fastade och de mördade honom brutalt och hugg honom om och om och om igen. Samtidigt som de sa ja adu Allah, du Allahs fiende. A'udhu billah, en man som är lovad paradis. Och det finns också ett flertal hadither om där profeten alaihissalam berättar om att innan domedagen kommer det komma fitan. Genom muslimer kommer bråka mot muslimer. Och att den bästa av dem är den som är mest passiv. Och han sa, om någon kommer för att döda dig, så gör som den första, som Adams son. Ni gör ingenting. Och i andra hadither han sa, ta ett svärd av trä. Ni medverka inte i de här krigen. Muslimer mot muslimer. Som finns på grund av politik och makt och kultur och tradition. Det här är fel. Såna här fight, såna här krig ska man inte medverka i. Och sen så nämns det att Adam a.s. han dog på en fredag och att hans ålder var 1000 år. Och Allah alam kanske minus de här åren han gav till Daoud, de här 40 åren. Och att han begravdes så som vi muslimer begravs. Och de gjorde salat för honom. Vi lär oss, mashallah, många saker från Adams berättelse, eller hur? Många saker. Kanske en av de första, att vi människor inte härstammar från apan. Som vissa individer säger. Som kanske tänker som apor, men vi människor kommer från Adam. Alhamdulillah. Vi kommer inte från någon apa. Och de har inga bevis för det de säger. Det är bara tacharrus, det är bara gissningar och fantasier. Och ju mer kunskap de får, ju mer förvirrade blir de. Alhamdulillah. Så Allah Ta'ala skapade Adam och Eva. Och alla hans barn kom från Adam och Eva. Och det här bevisar också att vi människor har samma far. Ingen är bättre än någon annan förutom med taqwa, med Guds fruktan. Eller hur? Man ska inte tro att man är bättre för att man är arab, eller vit, eller svart. Det som gör människan bättre är hans taqwa. Vi lär oss också att människan är svag i sin natur. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah säger att han skapade människan svag. Vi människor syndar, vi har brister, vi gör fel. Men om man gör fel, då ska vi göra som Adam a.s. Vi ska be Allah om förlåtelse. Och vi lär oss att Allahs förlåtelse är oändlig. Allah förlåter allting, förutom den som dör i ett tillstånd av kyrk. Vi lär oss också dygden av kunskap. Som vi sa att Allah höjde upp Adam med kunskap. Vi lär oss också faran av högmod. Al-ujb, att man tror att man är bättre än andra. Man går och ser ner på folk. Att inte acceptera sanningen. Det här som Iblis föll in i. Han ville inte lyda Allah och trodde att han var bättre än Adam. Han blev förbannad. Samma sak, Adams son som drabbades av avund och dödade sin bror. Vi lär oss också att vi människor ska vara på våran vakt från shaitan. Att shaitan alltid ligger i bakhåll och försöker att lura oss. Som du har nämnt i en hadith, att shaitan kommer till er i alla era angelägenheter. Men shaitan vilar inte. Han och hans parti försöker så gott de kan att vilseleda människan. Som vi sa, framifrån, bakifrån, från höger, från vänster. Han ligger i bakhåll på Allahs raka väg. Och han är inte nöjd för att människan dör som kafir. Då kommer han att ge upp. Annars fortsätter han hela tiden. Och vi lärde oss också att shaitan kommer att lura de flesta av människor. De flesta av människor kommer att följa djävulen. De kommer att fylla helvetet tillsammans med shaitan. Av varje 1000 är det bara en som går till paradiset. Och 999 från mänskligheten går till helvetet. Med Iblis. Ja? Som Allah säger, att få av mina tjänare är tacksamma. Allah säger, om du följer de flesta på jorden så kommer de att vilseleda dig. En minoriteten av folk är på sanningen. Majoriteten av folk är på dalala. Det är ett stort fel som vissa gör. Vissa okunniga människor. När man säger åt dem vad som är rätt och fel. Man säger, men kolla, alla gör så här. Han gör någonting fel, men alla gör så här. Är det en ursäkt? Är det? Nej, det är inte en ursäkt. Wallah, om du är själv så ska du hålla fast vid islam. Om du är den enda muslimen på jorden så ska du hålla fast vid islam, eller hur? Bry dig inte om folk. Jag följer vad Allah och hans profet säger, alayhi salatu wasalam. Strunta i folk. Som en av salaf sa, gå den rätta vägen och känn inte sorg för hur få människor som går den. Och jag varnar dig för falskhetens vägar och låt dig inte luras av det stora antalet som går på dessa vägar. Eller hur? Om du följer de flesta människorna, du kommer gå vilse. Och vi har nämnt bevis på det här flera gånger. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, islam började som någonting främmande. Litet, små, några personer. Och kommer återigen, innan domedagen, att bli någonting främmande. Så toba, belöning till främlingarna. Vilka är de, ja Rasulullah? Ja? Alltså de som korrigerar det som folk har förstört. De som följer profeten Muhammeds väg, sallallahu alaihi wasallam. Det här är de som går den rätta vägen. Så man ska inte låta sig luras. Utan man ska hålla fast vid sanningen. Och inte bry sig om vad folk säger. Vi struntar i status, vi struntar i pengar, vi struntar i vad folk kallar oss. Vi följer den sanna islam. Eller hur? Det är så vi ska tänka. Och inte bry oss om vad folk säger. Och inshallah nästa vecka ska vi börja prata om vilken profet? Nuh alayhi salam. Jazakum Allahu khairan wa barakallahu li wa lakum wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.